människors liv blir förvandlade framför mina egna ögon. På vanliga arbetsplatser eller vid vanliga samtal. Och det är det roligaste jag vet, det är att leva mitt liv tillsammans med Gud. Nu kan det ju låta som jag kanske är en präst eller någonting sådant. Men jag är en ingenjör och jobbar som teknisk chef på ett utvecklingsbolag. Jag jobbat med det i väldigt många år. Men min väg till tro, den gick egentligen inte genom att mina föräldrar var troende, utan genom att jag hade släktingar som var väldigt varmt troende, som jag träffade mycket på somrarna. Så jag hade en barnatro väldigt tidigt, och den tron den bar mig fram till ungefär 16 års åldern, då jag tyckte det var intressantare med tjejer och motorcyklar och sådana saker. Jag tyckte väl det var lite tuntigt att gå i kyrkan. Och gick väl iväg ut där som den förlorade sonen i Bibeln, med en massa rikedomar i mitt hjärta. En stor trygghet och en stor aptit på livet. Men precis som den förlorade sonen så tappade jag bort det. Spelade bort det, kan man säga. Och framåt 20-årsåldern så började min bön till Gud bli väldigt mycket ett rop att få komma tillbaka till honom. Den 11 januari 1981, det är ett datum som för mig är heligt. Jag hade tagit mig till en kyrka i Göteborg och lyssnade på predikan, och efter predikan så var det precis som om Gud frågade mig: nu Anders, nu är du välkommen tillbaka, precis som den förlorade sonen. Och då var jag så pass mogen så jag kunde säga till Gud att ja, om jag så får bli den minsta bland dina barn, bara jag får vara i din närhet och lära känna dig mer för varje dag. Det blev för mig ett vägval som har hållit ända sedan dess, och det är ju ganska många år sedan. I början funderade jag mycket på om jag skulle läsa vidare till civilingenjör eller till präst, och så bad jag till Jesus så ungefär så här: det verkar så fantastiskt Jesus när du i Nya Testamentet bara dök upp där hos lärjungarna, eller hos dem som var fiskare då, och frågade dem om de ville bli dina lärjungar. Inga programförklaringar, inga löften om framtiden, utan mera: ska ni följa med mig? Ska vi slå följe? Ska vi dela livet tillsammans? Jag ska göra er till människofiskare. Så den bönen hade jag, men jag var ändå inställd på att bli civilingenjör eller präst. Men så ringde en bekant till mig och ställde en fråga till mig och ville börja jobba på hans bolag. Och det var ett bolag som startades av två av de tre delägarna hade lite problemfyllt bakgrund, om man säger så. Och de skulle starta ett bolag där de skulle ge ungdomar chansen. Sådana som hade kanske problem med kriminalitet eller i vissa fall droger. Och så sa till den killen då: och så tänkte du på mig? Ja, sa han, jag har ju lärt känna varandra när du praktiserar mellan tvåan och trean på fyraårig teknisk linje. Så att du kan ju vara ingenjören då. Och då sa jag till honom att sen sist vi träffades så har jag haft ett väldigt starkt gudsmöte. Och folk klarar av att få en sådan mening på sig, så att säga. Men han frågade förstås: vad menar du med det? Och så berättade jag just hur det kom sig att jag kommer tillbaka till Gud, och att jag nu bestämt mig för att följa honom, och att mina tankar gick till att bli civilingenjör eller präst. Och då sa han till mig att vet du vad, du har världens bästa idé. Du kan ju börja på det här bolaget, så kan du både vara ingenjören och prästen. Och då sa jag: vad menar du med det? Ja Anders, du vet, de här ungdomarna vi tar in, de behöver ju antingen bli religiösa eller träffa en bra tjej. Så att då kan väl du göra både och. Du kan väl rabbla lite böner över dem och dra dem till kyrkan. Du får helt fria händer. Och så började det här bolaget. Jag var första anställd. Och det var en fantastisk resa. Jag kanske ska berätta något om det. Den här killen då som ringde mig i början, han hade lite roligt åt att jag tog Gud så mycket på allvar. Så vid ett tillfälle så ställde han frågan till mig: din Jesus, kan han elektronik? Och då sa jag att det kan han. För det står faktiskt i Bibeln att alla kunskaper som visdomens skatter finns fördolda i honom. Och då sa han till mig att då kan du fråga honom om inte han kan visa dig. Ja visst, ja, det kan jag göra, men jag vet inte om gudarna har lust att visa mig. På kvällen när jag kom hem så kom jag på den tanken. Ja just det, den frågan jag fick. Kan vi göra så, herre, att om du visar mig hur jag ska göra, så lovar jag att tala om att det var du som gjorde det. Den natten fick jag en dröm, ett kretsschema på ett rutat A4-papper i minsta detalj. Och när jag vaknade på morgonen så kunde jag skriva ner alltihopa. Åkte in till jobbet. Det var en lördag. Kopplade ihop det här och det fungerade. Och på måndag när jag då visade upp det här för min arbetsgivare så sa han: har du löst detta Anders? Jag visste inte att du var så duktig. Och då sa han: men kommer du ihåg att du ställde mig frågan? Kan din Jesus elektronik? Och så tog jag fram pappret och visade. Det här kretsschemat fick jag i en dröm. Det här är ett bevis för att Gud kan hjälpa mig, och han har hört din bön. Och då reagerade denna killen som hade ganska långt förflutet som en tuffing med att bli väldigt rädd och säga: Anders, jag vill inte höra något mer om detta. Detta är ju jätteskumt. Jag ryser i hela kroppen. Men för mig så blev det första steget i banan att bli så småningom utvecklingschef, vilket jag har varit nu i över 20 års tid. Och på det sättet fortsatte vi på det här bolaget och jag fick lära mig väldigt mycket om vad som händer när man ger människor chansen, när man ser dem med Jesu ögon. Man bekräftar deras innersta längtan. Jag har fått se människor där bli förvandlade för all framtid. Jag bytte senare arbetsplats i Ericsson där det istället fanns högutbildade människor. Men samma rop efter mening, samma rop efter varför blir jag inte tillfredsställd nu när det här projektet var slut, nu när jag har lyckats med allt jag har föresatt mig i livet. Samma rop fanns där och samma möjlighet till att dela livet tillsammans med dem fanns även där. Senast för någon vecka sedan här hade jag ett samtal med en kamrat till mig på min arbetsplats som berättade för mig om ett problem och så tänkte jag till slut att jag får erbjuda honom förbön. Vill du att jag ska be för detta, frågade honom. Och då sa han, jag trodde aldrig du skulle fråga. Det var därför jag kom till dig. Jag ville att du skulle be. Du har ju bett för andra på jobbet och då har ju märkliga saker hänt. Så jag kan verkligen intyga att livet med Gud är inte på söndagar. Det är veckans alla dagar och det fungerar i alla situationer. När jag ska förklara ibland för människor vad det innebär att vara kristen så brukar jag säga att jag är så insiktsfull om min egen svaghet och mitt eget beroende till Gud. Så jag kommer till honom varje dag och lägger mitt liv i hans händer och ber honom göra någonting fantastiskt och stort trots att jag är som jag är. Det tycker jag är jätteintressant. Så jag har fått vara på många olika företag och se hur de har byggts upp under det att också människor har fått upptäcka vad Jesus Kristus gjorde för nästan 2000 år sedan och fått se det bli en verklighet i deras liv. A prison as cruel as the grave. Shame is a robber and he's come to take my name. Love is my redeemer, lifting me up from the ground. Love is the power where my freedom song is found. There ain't no grave gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, trumpet sound. Love is my weapon. I'm gonna take my giants down. There ain't no grave gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my body down.
Tack för alla goda gåvor, tack för kropp och tack för själ. Tack för allt jag får i livet, tack för att du vill mig väl. Tack för dagar, tack för veckor, tack för månader och år. Gud, jag känner, jag vill tacka, tacka för det liv jag får. Tack för alla goda stunder, tack för sår och tack för brus. Tack för friden i mitt inre, tack för vindens stilla sus. Tack för mörkrets skydd om natten, tack för dagen som ger ljus. Gud, jag känner, jag vill tacka, tack för mat och hem och hus. Tack för alla goda vänner, tack för landet där jag bor. Tack för jordens alla länder, tack för syster, tack för bror. Tack för livet som jag lever och för allt jag har och är. Gud, jag känner, jag vill tacka, tack för nåden du beskär. Tack för alla goda gåvor, tack för kropp och tack för själ. Tack för allt jag får i livet, tack för att du vill mig väl. Tack för dagar, tack för veckor, tack för månader och år. Gud, jag känner, jag vill tacka, tacka för det liv jag får.
Those who attack you will come to nothing.
Those who attack you will come to nothing. For I've chosen you, don't be afraid. For I am with you, don't be discouraged. For I am your God, I will strengthen you and help you. I will hold you up. I've chosen you, don't be afraid. For I am with you, don't be discouraged. For I am your God, I will strengthen you. Nothing. For I hold you by your right hand. For I hold you by your right hand. Those who attack you will come to nothing. For I hold you by your right hand. I will hold you up. I will hold you up with my victorious right hand. With my victorious right hand, I will hold you up with my victorious right hand.
Piff och Puff, Bill och Bull, Helan och Halvan. Ja, visst ser du dessa karaktärer framför dig. Är den ena framme så finns den andra också med i bilden. Någonstans. Var så säker. Och så har vi Flisan och Bjälken. Men hur kom de med i bilden? Bibeln talar om att vi kan se Flisan i en broders öga men missa Bjälken i vårt eget öga. Ja, det är precis som Piff och Puff. Var så säker på att om Flisan finns med så lurar Bjälken runt hörnet. De dyker alltid upp tillsammans.
Thank you. We're gonna make it. Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skara.
Kärlek. Every time I try to make it on mine, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the way, and in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kindness, the forgiveness at a price I've been paid. I'm not perfect, so I thank God every day. Well, there was Jesus.
There was Jesus.
In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, shadows of the alleys,
there was Jesus.
In the fire, in the floods,
there was Jesus.
Always is and always was. No, I never walked alone.
How precious is
För ungefär 14 miljarder år sedan fanns ingenting. Inte universum, inte livet, inte ens tomrummet fanns. Och tiden fanns inte. Men då hände någonting som gjorde att universum började. Tiden började, rymden började. Och som, hur det började vet vi inte. Men vi vet hur det har gått till ganska snart efter att det började. Och så småningom så växte universum ut. Och så småningom, det gick på sekunder, det gick på dagar, det gick på år, det gick på tusentals år. Och så småningom så blev universum genomskinligt. Och det är den första händelsen som vi kan observera direkt. Universum fylldes med ljus, med fria fotoner. Den första händelsen som finns beskriven i Bibeln är också, var det ljus? Är det en tillfällighet? Ja, kanske, det vet vi inte. Men jag tycker att det finns mycket som tyder på att det inte är någon tillfällighet. För går man igenom Bibelns skapelseberättelse så finner man den ena detaljen efter den andra som stämmer med det vi vet idag. Det är alldeles för mycket, tycker jag, för att det ska kunna vara en tillfällighet och att någon skulle ha kunnat gissa det för flera tusen år sedan. Så jag tror att det är en uppenbarelse. Men det är mycket mer än så. När jag började forska inom fysikalisk kemi så var mycket av det som vi vet idag inte känt. Man visste inte hur finstämt universum är. Små, små detaljer som förändrar sig skulle ha lett till att vi inte kunde finnas. Ta till exempel en sån sak som att när universum var nytt så fanns det i stort sett bara tre grundämnen. Det fanns väte, det fanns helium och det fanns små spår av litium. Hade det inte hänt något mer med grundämnena så skulle vi inte kunna finnas, för liv kan inte bildas av de ämnena. Men så småningom så bildades stjärnor, och inuti stjärnorna sker en syntes av tyngre grundämnen. Först och främst så bränner stjärnorna väte till helium och det ger energi. Men när de har gjort slut på det bränslet så brinner de vidare och bildar de tyngre grundämnena som vi består av. Kol, kväve, syre, järn, svavel, alltihop. Allt det som vi ser runt omkring oss. Hade det inte skett så skulle vi inte kunna finnas. Men det är kanske inte så konstigt att det sker, eftersom det kan frigöras energi vid de processerna också. Nu finns det ett hinder i det, men det ska jag inte gå in på nu. Men tänk er nu att en stjärna har gjort slut på sitt bränsle. Då är den full med tunga grundämnen, sådana som vi är byggda av. Men det är det inte mycket glädje med, för att vi kan inte bo inne i en centrum av en stjärna. En vanlig brasa som man tänder har ljusa fina flammor ett tag, och sen falnar de, och så blir det glöd, och så blir glöden mörkare och mörkare, och så slocknar den, och så har man en hög varm aska, och sen så småningom en hög med kall aska. Om en stjärna hade slutat på det sättet så hade vi inte kunnat finnas. Men stjärnor som har gjort slut på sitt bränsle, de beter sig helt annorlunda. Och ju större de är, desto våldsammare blir slutet. En stjärna som väger några stycken gånger så mycket som våran sol slutar med en våldsam explosion som kallas för en supernova-explosion. Och det leder till att innehållet i stjärnan kastas ut i rymden. Och tack vare det kommer de tunga grundämnena som har bildats där och kunna komma ut i rymden, bilda planeter, till exempel jorden. Och därför kan vi finnas. Det tycker jag är ett spår som tyder på att naturlagarna är konstruerade så att vi ska kunna finnas. Det finns andra sådana spår. En av partiklarna inne i atomkärnan heter neutron. En neutron är stabil så länge den befinner sig inne i en atomkärna. Hade den inte varit det så skulle vi ha varit omöjliga. Då skulle bara funnits ett enda grundämne i universum, nämligen väte. Men kommer den ut ur atomkärnan, då faller den sönder efter 10-15 minuter. Hade den varit stabil utanför atomkärnan så skulle vi inte heller ha kunnat finnas. Men tack vare att den ligger och balanserar på gränsen mellan stabilitet och instabilitet så finns vi. Jag har samlat ihop över 30 sådana här balanser, och de tyder på att här måste vara naturlagar som är skapade för att göra oss möjliga. Kan det vara så att hela universum är skapat med oss som syfte? När du tittar ut i rymden en stjärnklar kväll så ser du ungefär 2000 stjärnor, men du ser mycket mer egentligen. Du kan se Andromedagalaxen. Den ligger 2 miljoner ljusår bort. Ljuset därifrån har varit på väg i 2 miljoner år hit. Och den består av 100 miljarder stjärnor. Så att i princip så kan du se 100 miljarder stjärnor på en gång. Och du kan se Vintergatan som är ett band. Du ser inte alla de 100 miljarderna stjärnor som finns i vår galax. Men allt detta. Tänk om allt detta är skapat för vår skull. Att vi är universums syfte. Ett annat sånt där exempel på hur naturlagarna är anpassade för vår skull. Det har vi i vattnet. Egentligen borde vatten koka vid minus 150 grader. Det gör alla andra ämnen som har ungefär lika stora molekyler som vatten. Till exempel svavelväte. En molekyl som ser ut nästan som vattenmolekylen. Men den kokar långt under minus 100 grader. Hade vatten gjort det så skulle vi inte kunna finnas. Då skulle livsprocesserna ha blivit så långsamma så att en generation skulle ha tagit miljarder år. Och eftersom universum är 10 miljarder år gammalt skulle vi aldrig ha hunnit utvecklas. Eller om vatten inte hade flutit, om is inte hade flutit på vatten, då skulle vi antagligen inte heller kunna finnas. I så fall skulle antagligen oceanerna ha varit bottenfrusna och det skulle aldrig ha startat något liv. Jag ska sluta det här med ett faktum till ur skapelseberättelsen. Skapelseberättelsen säger att först kom det torrt land, sen kom livet. Biologerna har länge trott att livet startar i havet. Det är en omöjlighet för att de molekylerna som bygger upp livet är inte stabila i vattenlösning. De bryts ner av vatten. De byggs inte upp i vatten. Livet kan inte heller ha startat i en liten vattenpöl på land. Det troligaste är att livet har startat i en torkande dagdroppe, för att i en sån vänds processen åt andra hållet och istället för att brytas ner så byggs livets molekyler upp. Så min forskning om livets uppkomst utgår från att livet har startat i en dagdroppe på ett lermineral som heter montmorillonit som katalyserar bildandet av livets byggstenar. Detta står ju också i Bibeln faktiskt, att livet startade på torrt land, inte i havet.
Till evig tid, Israel. dig. Vi välsignar dig. Vi välsignar dig. Alla löften ska uppfyllas för dig. Vi välsignar dig. Vi välsignar dig, Israel. Vi välsignar dig.
På nytt jag ber. Helige ande, gör så jag ser. Så jag ser på nytt vart du vill föra mig. Helige ande, fyll mig på nytt. Tackar dig Jesus att du har frigjort mig. Den sonen jag fri är verkligen fri. Och dödens makt har du brutit, Gud. Helige ande, fyll mig på nytt. Då kan jag höra paradisets sång. Då kan jag se att på tronen sitter Jesus. Döden finns inte mer, inget kan hindra mig. Gud till dig för att han älskar dig. Nu kommer Gud till dig och han har gett dig evigt liv. Han har dött för dig. Han har förlåtit dig. Låt hans helige ande falla på dig. Sång. Då kan du se att på tronen sitter Jesus. Och om döden finns inte mer, inget kan hindra dig.